Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Det är söndag igen och därför är det söndagsskola såklart. Hallå Ann!
Jajamän, här är det söndagsskola. Hallå Anna-Karin, hur står det till?
Men det är slutet på en vecka som har innehållit många irritationer och många besvikelser måste jag säga.
Ja,
så jag ser fram emot att prata med dig och få lätta på mitt hjärta och diskutera ett viktigt ämne. Hur är det med dig?
Jag har också haft många irritationer den här veckan måste jag säga. Så att, och jag tror att dagens ämne är ju också ett irriterande ämne. Så att, bara för att vi kommer ju naturligtvis inte missa tillfället att börja med våra veckliga irritationer. Men hela det här programmet kommer att vara en irritation känner jag. På ett bra sätt.
Absolut.
Det är mycket frustration som ska ut. Eller hur?
Det är det. Ja, och det är mycket som ska ställas till rätta. Vi kommer att tala om hur det egentligen bör vara. Men om du lyfter den lätta lilla irritationen först, vad är det då som har sökt dig?
Ja, alltså det är väldigt mycket som har irriterat mig. Men för att undvika att vara allt för privat här, det kan få konsekvenser, så ska jag ta en irritation av den här fjantiga hashtaggen som jag inte ens kommer ihåg vad den heter nu, som är något med Sweden. Det där om att...
Swedengate. Ja.
Swedengate, precis. Men vad fan är detta? Varför måste den här diskussionen dras upp gång efter annan? Den här liksom idén då att svenskar skulle vara ett särskilt ondskefullt folk därför att vi inte bjuder barnens kompisar på middag. För det första så är det helt bizarrt. Alltså, jag har aldrig någonsin undanhållit mina barns kompisar middag om det skulle vara så att de ville ha det. Mm. För det andra, när jag växte upp, nej, mina kompisar åt inte hemma hos mig. Jag åt inte hemma hos mina kompisar, därför det gjorde man inte. Nej. Om jag var hemma hos min kompis Maggie, så sa Maggies mamma så, nu ska vi äta Maggie. Ja, okej, jag väntar på ditt rum, sa jag då. Och det gjorde jag av två skäl. Ett, därför att man äter inte upp andras mat, därför att på den tiden, och så är det nog säkert ofta fortfarande, om Maggies föräldrar och Maggies bror och Maggie skulle äta pannbiff, då hade de fyra pannbiffar. De hade inte fem pannbiffar. Mm. Och dessutom, Maggie åt alltid middag 16:30, hemma hos mig åt middag 17:30. Om jag hade kommit hem till min mamma och sagt, ja men jag äter hos Maggie, då hade hon blivit förbannad. Därför man åt middag hemma. Ja. Därför man sitter ner tillsammans i familjen, man äter middag, man pratar vad som hänt, man samlas liksom.
Ja.
Jag fattar liksom inte den här upprördheten.
Nej, men
hör du min irritation?
Ja, jag hör att det blodet det kokar
det
i dig.
Det svallar och kokar.
Men jag tänker att du är ju inne på lösningen eller svaret på den här frågan genom att när du beskriver Maggie och ditt föräldrahem där, nämligen att man hade en ganska klar hushållning med livsmedel. Alltså man räknade noga på hur mycket man lagade inte över sig mycket mat om man visste att man var fyra exempelvis vid bordet och så. Då kanske man om man lagade lite extra, då var det för att det skulle räcka till någonting nästa dag eller något liknande. Det fanns en kalkyl i allting och det har jag faktiskt sett att en del har ju fört upp detta som en förklaring, helt rimlig och inte sprungen ur ondska. Utan snarare någon slags ekonomisk medvetenhet och sparsamhet som har att göra med att man hade helt enkelt inte mer.
Men så var det.
Ja, sen finns det en annan del i det också. Det är att jag tror att man faktiskt, så minns jag det i alla fall, att man gör upp om vad som gäller. Alltså om du kommer, nu kommer vi en gäst hit, må det vara en 10-åring, 13-åring eller 15-åring. Kommer X att äta här? Jag vill gärna veta det. Ja, X kommer att äta här. Ja, men då lagar jag ju också mat till X då. Mm. Men jag vill ju veta det i min planering. Och det kanske möjligen är ett typiskt svenskt drag. Detta att vi behöver veta så mycket i förväg. Men inte heller det är ju någonting ondskefullt. Utan det handlar ju bara om planering. Eller hur?
Ja, men det är ju liksom någon slags kulturell skillnad. För att, jag såg någon lustig karta över detta igår. Och det visar sig att i de områden i världen så att säga, där man gör som vi. Det vill säga att man väntar på rummet medan kompisen äter. Mm. Det är de protestantiska länderna. Det är Skandinavien, det är Tyskland, det är Holland. Där gör man på det sättet. Mm. Medan då i södra regionerna, ja, men där bjuder man ofta in alla huller och buller. Men vi har inte den kulturen i Sverige. Mm. Alltså vi har inte kulturen av att ha liksom en jättestor gryta mitt på bordet. Som som alla jävlar sitter och doppar. Utan här har vi portioner. Mm. Och jag menar, om man liksom äter någon gigantisk gryta med ris, ja men då kan man bara koka lite mer ris om det dyker upp någon annan. Mm. Men så gör vi inte här. Och jag menar, jag förstår inte varför det skulle vara sämre än något annat. Nej, det handlar ju faktiskt om att vi värnar liksom den egna familjen. Och som du säger, som jag tycker är en väldigt viktig del i det hela, att vi värnar överenskommelser. Och att barn inte bestämmer sånt själv.
Nej, precis.
Mina barn har inte fått bestämma själv om de ska äta hos någon annan. För har jag bestämt att de ska äta köttbullar hemma hos mig, så ska de göra det. Därför det har jag stått lagat.
Ja, nej, men sen är det också, jag kan ofta känna så här när mina barn är iväg. Och jag ser på klockan att nu närmar hon sig, nu är hon 17:30, hon går över 17:30. Då är jag alltid noga med att ringa och säga, nu får du komma hem, för nu vet jag att de allra flesta äter middag. Och jag har inte, så att säga, vi har inte tingat att hon ska äta där eller han ska äta där. Och då vill man inte tränga sig på och kräva att de ska bjuda den andra på mat eller fler på mat än man har planerat för. Så det är ju också någon slags respekt för den egna sfären eller familjesfären och,
precis,
de mått och medel man har där. Men jag måste säga samtidigt att i den händelse jag har varit kvar när jag var barn och jag var kvar hos någon av dem åt, så kan jag inte minnas att jag, så att säga, blev förvisad, utan det fanns ändå någon slags, om du vill ha så får du sitta här. Men jag tror nog mer att jag hade i mig att jag sa, nej, jag ska äta hemma då eller någonting sånt där. Eller så ringde man hem och frågade om man fick lov att äta. Man var väldigt noga med det.
Ja, så minns jag det var också. Och jag var dessutom ett extremt blygt barn. Så jag tyckte det var fasansfullt om jag var tvungen att sitta liksom vid min kompis matbord tillsammans med hennes föräldrar och hennes syskon. Jag skulle inte klara av det. För jag har också ett minne av att de flesta kompisars föräldrar sa, nu, så ja, nu ska vi äta, är du också hungrig än, eller ska du äta hemma?
Ja,
och då sa jag alltid så, nej, jag ska äta hemma. Och om det någon gång var så att jag var i ett mycket bekvämt sammanhang och kanske de hade köpt pizza eller någonting, då sa de så att jag ringer hem till din mamma och frågar så att det är okej.
Okay.
Alltså man gjorde så, man lät inte liksom en nioåring bestämma det själv att nu äter jag här istället. Så att, i grunden så handlar ju detta faktiskt, som du säger, om respekt för liksom varandras individuella val och respekt för liksom olika familjers sätt att hantera sin vardag.
Ja.
Och det handlar verkligen inte om, som någon idiot skulle göra det till, att vi är ondskefulla och hur det nu skulle kunna vara ett uttryck för rasism är ju helt bizarrt. Så det har jag irriterat mig storligen på, men nu känner jag att nu har jag fått utlopp för detta och vi har fått reda ut detta på ett bra sätt.
Ja.
Så nu vet ni vad som gäller.
Ja, jag tänker irritera mig på någonting där jag tror tyvärr att jag är ganska ensam om att irritera mig på detta. Mm. Men jag tänker ändå, eftersom detta är min podd, eller vår podd, och
så
det är my moment, så tänker jag göra det ändå.
Okej.
Jag tycker inte att vuxna människor i tätbebyggt område bör gå med ryggsäck. Jag tycker att vuxna människor bör skaffa sig andra former av väskor eller saker att hålla sina utensilier eller vad nu är, dator eller liknande i.
Ja.
Jag tycker att det ser infantilt och löjligt och lite smått, vad ska jag säga, tillgjort ut detta med vuxna människor som går runt och som är på väg till ofta något slags akademiskt arbete kanske. Och så har de en ryggsäck som vore de på väg till andra klass. Jag kan inte med det, och jag vet att säkert jättemånga av dem som lyssnar eller som har människor i sin familj som bär ryggsäck och de är fullvuxna och så vidare. Men jag kan ändå inte hjälpa, jag gillar inte det.
Jag förstår det helt och fullt. Nej, absolut inte. Jag är helt enig med det. Jag måste erkänna att jag har faktiskt en ryggsäck som jag använder vid speciella tillfällen, det vill säga när jag går ut med min hund.
Jo, men då gör du ju det. Då är du ju inte på väg i ditt ämbete, så att säga. Då representerar du inte ditt jobb. Eller du ska inte gå ut och ta en drink eller något liknande. Utan du
Jag skulle aldrig haft ryggsäck när jag går till jobb. Jag har en mycket liten ryggsäck som jag köpte på Kreta förra året.
Ja.
Och den, när jag går ut med hunden så måste man ju ha en liten påse med sig, eftersom hunden ibland liksom får ur sig små saker som måste plockas upp och slängas i närmaste papperstunna, så att säga. Och så behöver jag mina nycklar och min telefon. Och på sommaren har inte jag någon kappa på mig.
Nej.
Vilket innebär att jag inte har några fickor att lägga saker i. För att klänningar och kjolar har mycket sällan fickor. Det är, vi kvinnor är oerhört diskriminerade när det gäller detta.
Mm.
Och jag vill inte heller gå med en handväska. För det är opraktiskt när man är ute med en hund. Så därför har jag ryggsäcken då. Men jag håller med det. Och liksom, det som stör mig också med vuxna människor med ryggsäck. Det är inte bara att jag tycker det ser slarvigt ut. Mm. Utan det är också det att de ofta är väldigt vårdslösa med sin ryggsäck. Till exempel i kollektivtrafiken.
Ja, ja, de boxar in i någon.
Precis, liksom. Mm. De tänker inte på att de är en halv meter liksom större än vad de tror. Nej. Och de står där, så man står där med ryggsäcken upp i ansiktet. Och de viftar och har sig.
Ja, nej, det är mycket tråkigt.
Iaktta lite försiktighet med ryggsäcken, skulle ja. Jag säga. Och sen investera i en portfölj.
Ja, jag vill formulera några enkla regler. Om man är ja. Gammal nog att läsa vid universitetet, då skaffar man någon form av väska som inte bärs på ryggen. För då har man så att säga nått den åldern där jag tycker att man, det börjar se löjligt ut. Mm. Om man är i tätbebyggt område, då undviker man också ryggsäcken. Om man är på väg inom ramen för sitt arbete eller någon annan trevlig liksom social aktivitet som inte är gå ut med hunden eller det som du just gav exempel på. Om man däremot är i skog och mark, och
då passar det sig mycket väl
med ryggsäck. Så att det här är några enkla regler jag tycker vi kan börja orientera oss utifrån. Och så kommer Sverige att bli mycket vackrare, lite vuxnare, lite mer stilfullt. Så.
Är det inte det vi vill? Vackrare och vuxna och mer stil.
Ja.
Det är mycket bra. Bra sammanfattat.
Ja.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Men du, vårt egentliga ämne idag. Vi har ju tangerat någonting som är alltså kultur överhuvudtaget. Det är det du och jag talade om nu med både i fråga om matkultur och estetisk kultur. Men vi bläddrar upp vår tidning och vad hittar vi där om inte kultursidan? Och det är den vi ska djupa i idag, hade jag tänkt.
Idag ska vi dissekera, analysera och kritisera kultursidan.
Ja.
Fenomenet kultursidan, men också tänker jag faktiskt de konkreta kultursidor som vi ser i Sverige idag. Därför detta är ju liksom, kultursidorna är ju en institution i svensk kulturliv naturligtvis. Och de är avgörande på olika sätt för alla oss som uttrycker oss genom att skriva och så vidare. Att liksom det är litteraturkritik och det är dramatik och det är musikkritik. Och det är liksom det som väl tar allra mest utrymme på kultursidorna idag skulle jag väl påstå. Det vill säga någon slags idékritik.
Mm.
Om man är vänlig så kan man kalla det idékritik.
Ja.
Om man är uppriktig kan man säga att det är en jävla massa pamfletter.
Ja,
massa ideologisk skit på många kultursidor skulle jag säga. Vad är din ingång i detta? Är du en trägen kultursidas läsare?
Jo, men det vill jag nog hävda att jag är. Och jag, medan söker jag bakåt så när jag liksom började bekanta mig med kultursidorna, då var det ju med liksom lysten läsning och så här med förvåning och nyfikenhet. Jag läste om teaterföreställningar som spelades ofta i städer där jag inte hade, som jag sällan besökt eller aldrig hade varit i. Filmer jag önskade se eller böcker jag önskade läsa. Så att det var ju en öppning till en värld som jag längtade till och fångades av. Så att, och sen så har jag nog i och för sig haft nästan lika stort intresse för det som idag kallas nöjessidor. Alltså nu är ju kultur- och nöjessidor oftast på något sätt sammanmixade på ett ej helt lyckosamt vis kanske alltid. Men som jag minns när man växte upp så var de där ganska mer separerade. Minns du det så också?
Ja, alltså jag började nog läsa kultursidorna ganska sent. Jag tror att jag började intressera mig för kultursidor kanske i gymnasieåldern.
Mm.
Något sånt. Var nog inte jätteintresserad av nöjesidorna. Alltså, jag vet inte. Men jag tror nog också att du har rätt i det. Att det var en tydligare skiljelinje. Men det är ju inte bara kultur och nöje som har smält ihop idag. Det har de ju gjort rent geografiskt så att säga. För de ligger ju ofta jämte varandra nu i tidningarna.
Ja.
Men jag menar att kultur, nöje och opinionssidorna har ju också smält ihop. Så till den milda grad att man ibland inte vet om man läser en ledarsida eller en kultursida.
Nej.
Därför det är samma överallt. Och det tycker jag är en fattigdom. Därför att det du beskriver, du beskriver någonstans kultursidor och kulturjournalistik när det fungerar idealiskt. Det vill säga att det kan vara ett sätt att öppna en värld för en människa som inte har har någon tillträde på ett annat sätt. Alltså om man är kanske uppväxt i en familj där man inte går på teater eller där det inte finns så mycket böcker, eller man liksom det är ju så kultursidan ska fungera, att det blir en port till något annat, och kultursidan ska ju också hjälpa den som läser att förstå någonting, väcka nyfikenhet, förstå någonting om sin samtid, förstå någonting om sig själv, få nycklar att förstå ett litterärt verk eller en idé eller någonting. Och så skulle jag vilja att det var. Och det är väl också så man traditionellt tänker att kultursidornas, kulturjournalistikens uppgift är, tänker jag.
Med. Ja, precis. Jo, nej, men och där, det, i den beskrivningen så innebär det ju också att verken, eller uppsättningarna, boken, det är det centrala. Och den som går in i detta och ska beskriva och förklara och värdera det, har en uppgift att förmedla det. Den personen är inte viktigare än verket. Men glidningen idag är ju att det är skribenterna. Det här är ju en glidning som har pågått under väldigt lång tid, men som jag tycker vi är på något, förhoppningsvis är vi på toppen av det nu, och sen kommer det att bli bättre. Eller så ballar det ur och så finns det inga kultursidor längre. Men där de här personerna är, alltså de tar väldigt stor plats. Så till den grad att idén eller verket eller pjäsen kommer i skymundan för den här upplevelsen som, eller personen som ska berätta om sin upplevelse. Och då blir det liksom lite mer, det blir för personligt, om du förstår vad jag menar. Och det blir en spegling utifrån var den här personen var just då, eller var man kom ifrån eller något liknande. Och inte den djupa kontextualisering och analys som jag skulle önska att man klarade av att ge. Och sen kan man ju fråga sig vad det beror på att vi är sämre idag på detta än vad jag menar att man var i en om vi går tillbaka några decennier.
Ja, fast det är väl en del liksom av den liksom personkult, alltså vi lever i en kultur som är väldigt personfixerad också, liksom någon slags, alltså faktiskt någon slags identitetspolitisk idé kring det hela, att också liksom, alltså en väldigt tonvikt på det subjektiva, den subjektiva upplevelsen. För att jag tycker nog att den, alltså kritikerns uppgift om det är att liksom att resonera kring ett litterärt verk eller en föreställning, så är ju inte kritikerns uppgift framförallt att berätta vad han eller hon känner när han eller hon läser den här boken, eller vad den här boken, hur den relaterar till just kritikerns liv, utan det är ju snarare att placera verket i en större kontext.
Ja, precis.
Liksom historiskt, estetiskt och så vidare, ideologiskt, och för att kunna göra det så krävs ju kunskap.
Ja.
Och jag tror att det är det som är den stora skillnaden.
Det är där skon klämmer.
Därför att jag menar, det är klart att det fanns liksom såna här personer som Lagerkrans och så vidare. Så det fanns ju kulturgiganter som var enormt stora namn på kultursidorna även för många decennier sedan. Men de hade ju inte erövrat den positionen bara genom att skriva om vad de känner eller vad de har växt upp eller vad deras kompisar tycker. Utan det hade de gjort genom att de hade snille smakbildning.
Ja.
När jag började skriva jag började skriva för kultursidor, jag började skriva kulturkritik, nu ska vi säga 2002, då var jag själv doktorand på Lunds universitet. Då skulle jag säga liksom att på Sydsvenskans kultursida där jag skrev nu, skulle jag nog vilja påstå att ungefär 80% av de som skrev där var disputerade och flera var professorer. Om du går in och tittar på Sydsvenskans kultursida idag, jag skulle säga att det kanske är 10% som är disputerade. De flesta som skriver där gör det, skulle jag vilja säga, på ganska oklara meriter. Och så ser det ut i de flesta kultursidor idag, att de som framförallt skriver är inte akademiker och intellektuella med egna intellektuella meriter i form av ett eget författarskap eller någonting. Utan det är människor som tycker saker.
Ja.
Och det påverkar kvaliteten.
Ja. Mycket, vi har ju, finns ju faktiskt, det finns ju några undantag där på disputerade kritiker som, jag tänker på Expressens kultursida exempelvis, finns det ju några stycken, och det finns Hynek Palla.
Ja, Svenska Dagbladet och så vidare.
Ja, precis. Och det är ju, där kan det ju möjligen glimma till ibland då, för att man ser att man försöker, när man skriver, alltså just sätta verket i relation till i vilken genre är den här författad? Vad är det man tar spjärn emot? Eller är det, var är det man bryter in och skriver på ett nytt sätt? Eller var gör man en blinkning till något annat verk? Den typen av läsning vill man ju att kritikern hjälper en eller upplyser lite om. För att jag ska säga att, aha, här, här ser jag varför det kan vara intressant att läsa den här boken, eller jag kan få en aning om varför det här författarskapet eller den här författaren har gjort någonting utöver det vanliga, eller varför den är särskilt dålig. Men jag skulle vilja föra in tanken eller förslaget att en del av det som har kortslutit kultursidorna och så att säga ideologiserat i högre grad har, skulle jag vilja påstå, då också att göra med när SD gör sitt intåg i svensk politik, och när också kultursidorna, eller kanske i allra högsta grad kultursidorna, väldigt mycket kom att handla om markeringar emot ett nytt parti eller ett seminytt parti, och huruvida man då skulle förhålla sig till eller överhuvudtaget adressera någonting som kunde sammankopplas med det här partiet. Och det fick ju den typen av effekter att man också i kulturyttringar så att säga skulle ta avstånd, därför att det kunde vara knutet till eller associeras med. Förstår du hur jag menar? Att det, där sker någon slags, där öppnar sig ett gap, skulle jag säga, mellan då en stor, ganska stor del av befolkningen och det som kultursidorna vill skriva om, tala om och diskutera och erkänna som upplevda problem eller som erfarenheter som präglar människor och människors kulturkonsumtion.
Jo, men alltså det handlar ju om, liksom, om, skulle jag vilja säga, att kulturskribenterna, och man skulle ju kunna kalla dem intellektuella, jag tycker det är väldigt få i kultursverige som förtjänar epitetet intellektuell, men för sakens skull kan vi väl kalla dem som skriver på kultursidor för intellektuella som någon slags samlingsbegrepp. Jag menar att de intellektuella har missförstått sin uppgift, därför deras uppgift är inte att på något vis utkämpa något fiktivt krig mot ondskan. Och det var ju det som hände när SD gjorde sitt intåg i den offentliga arenan i Sverige. Och plötsligt så handlade allting bara om att nedkämpa detta parti som man då liksom föreställde sig skulle bygga koncentrationsläger nästa vecka om inte alla mobiliserade i x antal öppna brev och upprop och halsbrytande jämförelse med 30-talet och jag vet inte allt. Liksom. Alltså där blev hela den svenska offentligheten blev galen. Och detta kommer jag aldrig att förlåta Sverigedemokraterna för. Därför deras intåg i den svenska politiken har förstört så mycket av det offentliga samtalet. Och det är ju givetvis inte bara deras fel, utan det handlar om hur man har tagit emot detta parti. Men där blev alla blev galna. Och frågan är om den galenskapen, jag tror att den liksom biter sig fast längst på kultursidorna och bland människor som definierar sig som kulturarbetare. De ser som sin uppgift att strida för det goda. Och jag kan inte säga att kulturen, alltså, det är inte ett moraliskt arbete att vara litteraturkritiker eller författare. Det är ett intellektuellt arbete. Och det har ju gjort att eftersom man hela tiden har lagt den här moraliska aspekten och dimensionen på det. De diskussioner vi har haft jättemycket i Sverige, liksom, var går konstens gränser? Får man göra så? Kan man skriva det i ordet? Och kan man, alltså, det är ju befängt när intellektuella blir grindvaktare på det sättet. Eller grindväktare där liksom intellektuella ser som sin uppgift att vakta ett antal gränser. Så får man får och inte får säga.
Ja,
den intellektuellas uppgift är ju tvärtom att vända och vrida på saker. Att ställa frågor, att driva resonemanget framåt. Och att också lyfta sådant som inte lyfts någon annanstans. Om vi ser den problematik som vi ser i Sverige idag med liksom, ja, hedersvåld och gängkriminalitet och klaner och så vidare. De sista att ta upp de sakerna är ju de intellektuella i Sverige.
Ja.
Därför man har inte velat, för det har varit obekvämt. Och då har ju problematiken växt för att ingen har liksom riktigt kunnat prata om det.
Nej, och det är ju
det problem.
Det är ju, och det vet jag inte riktigt om man kan beskylla Sverigedemokraterna för, utan det är ju att man så att säga vänder bort blicken från verkligheten som då intellektuell, när man istället borde öppna den och säga hur ska vi beskriva detta? Hur kan vi närma oss detta? Hur kan vi förstå det här fenomenet utan att för den skull bara hemfalla till att förakta och förskjuta eller förneka? Vilket är det man har, och som du beskriver då, att man har varit någon slags grindvakt eller moralpolis i fråga om vad som får erkännas eller inte. Men det jag funderar på är om det som var en produktiv kulturradikalism, om man går tillbaka till och tittar på, vi har ju nämnt Georg Brandes här tidigare i podden, som var den kända danska litteraturkritikern som gick fram i slutet på 1800-talet och sa att vi måste sätta problem under debatt. Det är väldigt viktigt att vad litteraturen eller vad konsten, vad dramat den ska göra, den får inte blunda för de problemen, den förljugenhet som finns i samhället. Och det ledde ju till att man då förde fram vågade utmana förljugenhet i äktenskapet eller kvinnors instängdhet i det borgerliga äktenskapet då, att man inte, att det fanns ett så stort mått av dubbelmoral och hyckleri kring detta då. Och det var ju någon slags, menar jag, produktiv kulturradikalism. Det förändrade ju samhället i en riktning där det blev mer liberalt och där vi så småningom såg viktiga politiska förändringar som öppnade upp och som gav kvinnor tillgång till politik och så vidare. Men där det som liksom möjligen ser ut eller försöker ikläda sig någon roll av radikalitet idag då är precis liksom motsatsen till detta. Där man då står istället och säger, det där får ni inte säga, det där får ni inte tycka, så där får man inte göra. Istället för att lyfta fram allt det du sa tidigare i fråga om vad som sker i våra utanförskapsområden eller det mått utav hyckleri som finns i den kultursfären, det har man inte vågat tala om, det har man inte vågat avslöja.
Nej, det har varit illa bevänt med det. Samtidigt tror jag liksom att ett problem handlar också om och som ju hänger ihop med den här liksom bristen på kunskap och bildning, vill jag återigen påstå liksom att det är så otroligt fixerat vid jaget också. Alltså, kultursverige är så oerhört navelskådande. För jag tänker på dem. Förra våren så rasade en mycket intensiv debatt som handlade om kulturbarn. Det vill säga det handlade om barn som då hade föräldrar som också var aktiva i kulturlivet, författare eller skribenter. Och då handlade debatten om huruvida liksom de hade fördelar eller inte. Och den sortens debatter blev oerhört livaktiga på kultursidor. Men det är ju en debatt som sällan intresserar någon annan. Det är ju roligt för oss som skriver på kultursidan, för vi känner ju varandra allihopa i princip. Men det är ju helt ointressant för liksom Edith Svensson i Perstorp, då skiter väl hon i. Hon bryr sig inte om vem Björn af Kleen är släkt med, eller vem det nu är. Alltså, det blir absurt på något vis.
Jo, nej, men då tycker jag också igen att man kan säga och ställa det i kontrast till tidigare form av liksom radikala strömningar. Därför att de har ju ändå adresserat verkliga problem och inte bara adresserat tidigare kompanjoner eller kompisar. Eller att, vi har ju haft det också, Strindbergsfejden var ju en oerhört intern uppgörelse egentligen.
Ja, men, det är faktiskt helt riktigt. <Ja. laughs>
Redan då var man liksom, stod de och fightades. Och det tror jag, precis som du sa där, Edith Svensson, brydde hon sig om att August Strindberg attackerade Werner von Heidenstam och kallade honom värdelös, en värdelös diktare. Jag tror inte det. Men också August Strindberg utmanade ju där makten, eller det som var det uppburna, det som alla skulle så att säga tycka om och tycka var förfinat och tycka var höjden av litteratur och konst och diktning. Mm. Det utmanade han och sa att det är inte så bra. Och det är ändå ett ganska stort hopp från det till att säga, sitta och begråta att det var väldigt jobbigt att vara ett känt barn till en känd författare eller en känt barn till en, till en känd kompositör eller vad vi nu kan tänka mig. Det är gnäll och det är ömkan.
Ja, för samtidigt tror jag så att egentligen så kanske det är så att det kan väl vara så att det drivs radikala idéer och det skrivs radikala texter även på kultursidor idag. Det är bara det att det är liksom ensidigt radikalt. För jag menar, jag tänker mig, låt säga liksom hela debatten om könsdysfori och queer och så vidare, hbtq-frågor och allt vad det nu heter, flytande könsidentitet och så vidare. Att det kan man ju säga, det skulle man ju kunna jämföra med liksom någon slags diskussion om kvinnors emancipation för x antal decennier sen och så vidare. Men det är bara det liksom att debatten är ju ensidig, därför det enda perspektivet är ju att detta är någonting som, alltså det går liksom inte riktigt att vända och vrida på det. Så problemet är kanske inte att det inte luftas radikala idéer, utan problemet är kanske snarare att det inte finns en åsiktspluralism, att de idéer som luftas, det finns redan ett svar, alltså
ja,
man ställer inte en fråga, ja det är precis, det är någon slags uppfostringsnit att så här måste alla tänka, så här ska vi göra, så att det blir liksom sällan de här, alltså, intressanta diskussionerna. Jag försöker komma ihåg när jag senast stötte på liksom en riktigt spännande debatt i kultursverige egentligen. Jag kanske kommer på dem ett tag.
Ja, kanske. Men det du tangerar där, det är en fråga jag har funderat på en del. Det är det här med när man recenserar litteratur idag så tycks man ha svårt, alltså när det är skönlitteratur, så söker ofta recensenter efter att det måste på något sätt vara autofiktion. Alltså det måste finnas, det måste vara du som skriver om dig själv. Det är någonting som är självupplevt och sen har du tvistat det lite grann bara. Och bara genom att göra, det är bara denna tolkning som är den möjliga. Och sen om då skribenten eller författaren säger att ja, men jag utforskar ett visst sätt att leva eller ett visst fenomen i samtiden eller en viss typ av människa eller någonting liknande, då är det precis som att det tappar i relevans om det inte är möjligt att säga, ja men har du upplevt det då? Var det du som gjorde det här som skildras i boken? Är det din exakta återgivning av vad som hände på den där litteratur eller biskops Arne eller vad det nu var som var en debatt här tidigare i under året, apropå en kritik av författarskolor och så vidare. Och det finns en serie sådana exempel där man på något sätt fixeringen vid författaren skymmer läsningen av verket. Och också det tycker jag är ett fattigdomsbevis hos kultursidorna.
Ja, men det är ju, för det är ju liksom, det är ju på något vis samma sak som det vi var inne på innan, att på något vis så kulturskribenten blir viktigare än det kulturskribenten skriver, så det är liksom adressaten är viktigare, bylinen blir större och större, och på samma sätt är det ju med verken, att författaren är viktigare än författarens verk, och det skymmer ju verket, därför då kan man inte ta till sig verket om man hela tiden ska sitta och fundera över, men har Malin Lindroth verkligen upplevt det här? Är det hon som är Nuckan egentligen? Och jag vet, jag hörde någon intervju med henne, jag tyckte den var, jag gillade hennes, den här lilla Nuckans hjärtespalt. Och då var hon väldigt noga med att säga, ja men det här handlar inte om mig, det är inte jag. Men ändå så ihärdade den här personen som intervjuade henne med att hela tiden fråga, men hur tänkte du det? Och så vidare. Och jag tänker också nu, alltså, jag recenserade nyligen Ulf Lundells De här vardagar, det pratade jag säkert om i någon tidigare podd, och då har jag intresserat mig för att läsa andra recensioner, för jag tycker det är intressant att se hur andra uppfattar
det. Är klart.
Och då har jag noterat liksom att det finns väl egentligen två sätt att angripa hans dagböcker då. Det ena sättet som många manliga då, kritiker har ägnat sig åt, är att berätta vad Ulf Lundell har betytt för
dem. Ja, precis. Ja, men det har jag också så noterat. Liksom, och det, han har oftast betytt väldigt, väldigt mycket för dem.
Ja, precis. Så det är liksom helt distanslöst och okritiskt. Och Ulf Lundell, det har varit så viktigt och bla bla bla. Liksom. Och helt ointressant för alla andra att läsa. Och det andra, det är då att fokusera på de smaskiga och snaskiga detaljerna. Som att han faktiskt skriver om oralsex och att han skriver om att han går och hämtar ett knullpiller på apoteket och att han bryter med sin dotter. Det är den andra angreppssättet, det vill säga att man lyfter fram någon slags skvallerpotential. Jag försökte istället sätta in i ett sammanhang. Jag försökte resonera kring varför skriver man dagbok? Hur kan vi jämföra detta med andra dagböcker, med Augustinus bekännelser, med Montaigne, med samtida sentida exempel som Knausgård och Norén, hur står det sig där? Och så vidare. Liksom, vad är det för livsinställning vi ser exempel på? Vad är det för attityd? Är han då stoiker som han själv? Han hänvisat till stoicism någon gång. Jag skulle säga att han snarare har en epikureisk inställning.
Och vad vidare, du, liksom. Och vad du lyfter Lundell nu? Känner jag.
Ja, men jag försökte liksom, jag vill alltid ta en text på allvar.
Jo.
Och jag tycker inte man tar en text på allvar om man väljer att berätta att han har gett en 38-årig kvinna oralsex.
Nej.
Jag menar, good for you, Ulf. Men det var inte den största behållningen av boken.
Nej.
Och det tycker jag är, det är ett tecken på att man inte riktigt håller måttet som litteraturkritiker, skulle jag vilja påstå.
Ja.
Om man inte kan göra något annat än att berätta om hur man själv, jag träffade faktiskt Ulf Lundell en gång 1992. Jaha, där ser man.
Ja, men jag
eller
tycker
väljer att göra liksom kvällstidningsrubrikerna. Han bröt med sin dotter. Det är dåligt bara.
Vi kan ju leka med tanken att Henrik Ibsens Ett duckehjem eller Hedda Gabler recenseras utifrån frågan, har Henrik Ibsens hustru lämnat honom med en dörrsmäll som sen ljuder genom historien? Eller har hans unga hustru skjutit sig själv så som Hedda Gabler? Alltså verken är ju större än personen här. Personen, gissar vi, i de allra flesta fall försöker fånga ett fenomen eller något liknande och sen så går på djupet i detta. Så är ju de stora verken gjorda. Och ibland handlar de naturligtvis också om, jag menar Strindberg igen, exempel på en person som hela, eller en författare som hela tiden skrev både om sig själv och om samhälleliga problem eller liksom företeelser och så. Men det går ju, följer man hans verk så ser man ju verkligen Strindbergs olika humörsvängningar och alla de relationer han hade och så. Men det är ju ändå väldigt tråkigt att bara läsa dem utifrån huruvida han var arg på Siri von Essen eller inte.
Nej, det blir ju att förminska författarskapet verkligen.
Men vi,
sen är det klart, så menar, när man skriver så skriver man ju ofta med utgångspunkt i någonting man har upplevt.
Ja, men det är väl
man
klart.
Liksom förhöjer och fördjupar och skruvar till. Och man tar ju också intryck av, man skäler ju andra människors berättelser och liv.
Ja.
Det är ju det en författare gör på något vis. Så det blir en väldigt platt och banal läsning när allting ska läsas, som du sa inledningsvis här, autofiktivt.
Ja.
Midjan så smal, så royal.
Om vi uppehåller oss i det, för att jag tyckte, alltså Johan Lundberg som är, jag vet inte om han har blivit professor nu eller om han fortfarande är docent i litteraturvetenskap, han är i alla fall litteraturvetenskap, Johan Lundberg och kulturskribent. Han gjorde någon jämförelse mellan kultursidor 1987 och 2017, så då har jag några år på nacken då. Och på de åren som hade gått mellan 87 och 17 så hade ju oerhört mycket förändrats på landets kultursidor. Det som han först kunde konstatera det var att litteraturkritiken har decimerats väsentligt. Det är betydligt färre böcker som recenseras, facklitteraturen nedprioriteras och man recenserar idag sånt som man traditionellt inte har recenserat på kultursidor som till exempel deckare och så vidare. Och det är också liksom, recensionen är också kort och det har jag ju sett också som har skrivit litteraturkritik nu i nästan 20 år att det är mycket sällan man får mer än 3000 tecken från recension egentligen, vilket inte är så mycket.
Nej.
Och sen så har han också då sett att författarporträtten blir då större och det ser vi ju också att innan en ny bok av Kerstin Ekman eller vem det nu kan vara, då är ju kanske inte just Ekman för hon har en otrolig integritet så att hon brukar inte ställa upp på det, men då är det de här liksom stora författarporträtten över flera sidor som jag själv också har fått ett par gånger och det är jag ju väldigt tacksam över såklart, för det är ju fantastisk publicitet att få ett reportage liksom i fyra sidor i DN om mig, men frågan är ju intressant egentligen för läsarna,
ja,
om det då sen inkräktar på litteraturkritiken, ja, att det blir istället intervjuer. Ja.
Och det visar ju också hur beroende kulturredaktionen eller nöjesredaktionen är av att då få ha en god relation till förlagen, alltså att det finns en god relation däremellan och där man så att säga får det här utrymmet som ju är ren reklam för det verket.
Värd eller, massvis med pengar.
Ja, precis. Och sen så är då kritiken eller läsningen av verket bara en liten spalt och då är det ju så här, då vet ju alla att det fler läser är ju uppslaget med maffiga bilder och där det står någon liten utsägning som är att man berättar något dramatiskt om sig själv eller något liknande och så är det som blir det bestående. Så det är ju inte, det är ju inte litteraturkritik i någon bemärkelse utan det är ju reklam.
Ja, det är det. Det är knappt journalistik skulle jag säga. Sen visar också Lundberg då på liksom, den här bristande åsiktspluralismen, att han menar att det är en konsensuskultur som har etablerats bland kulturskribenter. Så han menar att kultursidor idag är betydligt ängsligare. Det finns liksom en rädsla för att sticka ut och ha en avvikande åsikt. Och sen då så konstaterar han i den här undersökningen att politiseringen har drabbat kultursidorna hårt. Och det, där tror jag du har en poäng, därför att jag tror att politiseringen har fördjupats och snabbats på av just SDs inträde. Därför då blev det så viktigt att ta ställning mot, det blev så viktigt att vara på rätt sida av historien. Vi har ju sett lite samma tendens när det gäller miljö- och klimatfrågan. Jag kan ju ibland ifrågasätta varför det skrivs så oerhört mycket i detta ämne på kultursidor.
Ja, alltså, det är märkligt.
Nyheters kultursidor är ju ibland...
Det är en klimatsida.
Alltså kulturchefens lördagskrönikor där, de är ju inte alltid så intressanta för den som är intresserad av kultur, om man säger så.
Nej.
Kan jag tycka.
Nej, men och sen, jag tror att den här tredje punkten som du tar upp om politiseringen, där det speglar också en glidning mellan det som vanligen sker på ledarsidorna. Där de tydliga, så att säga, politiska texterna eller där tidningens färg så att säga kan visa sig och ska visa sig då. Dels så kan man se en polemik oftast mellan kultursidan i tidningen och det som drivs på ledarsidorna. Där de ligger i någon slags ständigt pågående skyttekrig skulle man kunna säga. Mm. Samtidigt som det idag är lite vanligare att det också på ledarsidor skrivs på ett ganska djupt sätt om böcker. Alltså inte skönlitteratur kanske, men idéböcker eller böcker med någon slags filosofisk eller vad ska vi använda för begrepp? Idéhistorisk vinkel eller något liknande.
Som exempel Sakine Madon som precis har kommit med en bok. Alltså Sakine Madon har kommit med en bok om yttrandefrihet. Ja. Och den har blivit omskriven både på kultursidor och ledarsidor. Ja, och, så samma tidning har då publicerat två texter om hennes bok. Och det kan man ju liksom... Ja, alltså jag vet inte.
Samma gäller ju Cecilia Garme och Katarina Barlings bok Saknad. Som också den har blivit omskriven både på kultursidorna och i ledartexter. Mm. Och det är det jag vill ge. Jag vill credda ledarsidorna lite där. För att jag tycker ibland att de klarar av att föra ett mer filosofiskt resonemang om verket och kontextualisera det på ett annat sätt än vad då recensionerna, de korta recensionerna klarar av. Och det är en faktor i det kan ju vara utrymmet man har, att man på ledarsidan ger fler tecken helt enkelt till den texten som handlar om boken än vad den korta recensionen får. Så att där, jag ser nog en glidning emellan de som är skribenter på de här två olika delarna i tidningen. Vilket i sig är ett belägg för precis det du sa, nämligen att det finns en politisering här som gör att den är bara överhuvudtaget mer påtaglig på fler delar av en tidning än bara på ledarsidorna.
Ja, men jag tänker också, alltså, när jag började skriva kulturtexter 2002 och då fick jag lära mig av dåvarande kulturchefen på Sydsvenskans kulturredaktion att det var oerhört viktigt att ha referenser till det man påstod, att man kunde inte bara påstå att någon hade sagt någonting. Om jag påstod att Jan Guillou säger det här, då var jag tvungen att skriva i sin krönika Jägare gillar blod, publicerad i Aftonbladet den 22 augusti 2002, skriver Jan Guillou följande, och så skulle jag då liksom, så att man var tvungen att ha en referens till liksom en tidningstext eller en bok och gärna med det exakt sida, det skulle vara ett exakt citat och så vidare. Allt detta är borta från kultursidor idag. De flesta kultursidor de påstår saker, de kan påstå att Anne Heberlein påstår det här, men det finns ingen referens liksom. Det finns ingen hänvisning till någon bok, det finns ingen hänvisning till någon text eller radioprogram, ingenting, ingen kan kontrollera. Och det är märkligt, därför idag är det mycket mycket enklare att lägga in hyperlänk, och idag så läser de flesta av oss på nätet, så idag har det varit mycket enklare att kolla om Jan Guillou verkligen sa det där som man påstår i texten. Men hela liksom, den här idén om någon slags intellektuell hederlighet och att faktiskt kunna belägga att
generositetsprincip och så vidare.
Ja. Allt det är bara helt utskåpat på kultursidor. Inte på alla måste jag säga. Jag skriver för framförallt Svenskan och de är väldigt noga med att all fakta stämmer. Men jag tycker jag ser på en massa andra kultursidor att man påstår saker hejvilt. Däremot så är de flesta ledarskribenter betydligt mer noggranna med att hänvisa.
Ja, precis.
Så det är ju en skillnad att där hänvisar man till en SCB-rapport. Ska man skriva om inflation och ränteläge, men då måste man fan ha exakta siffror. Ja. Man kan inte höfta lite och så vidare. Så att där är ju opinionsjournalistiken, den är ju hederligare på det sätt skulle jag vilja säga. Ja. Att kulturskribenter tror jag, de tar sig större... liksom ger sig själv större utrymme att fantisera så att säga.
Ja. Men du, jag vill testa en tes här. Vad säger du om påståendet om det är så att det var svineriet som dödade kultursidorna i Sverige? Eller om det är svineriet som utsätter kultursidorna för mordiska hugg hela tiden och för trovärdighetstapp. Och med detta menar jag då, alltså vi läser ju ganska ofta om kulturpersonligheter eller om personer som förekommer på kultursidorna då, möjligen som skribenter också, hur de beter sig på ett sätt som är allt annat än civiliserat och respektfullt mot andra människor. Och jag tänker naturligtvis på hela MeToo-rörelsen och dramatiken kring Forum och alla de människor som involverades i, liksom, fanns i någon slags periferi kring detta, men där det ändå oavsett vad man tycker om det, så är det ställt utom allt rimligt tvivel att det pågick ett jävla svineri kring detta. Och är det det som på något sätt har liksom urholkat slutligen förtroendet för de som då ska vara kulturens giganter eller intellektuella, som du sa tidigare? Att vi, någonstans så vet vi alla att de svinar ändå bakom de där draperierna.
Nej, det tror jag inte. Jag håller inte alls med det. Det är inte alls mer svineri, tycker jag. Jag tycker precis tvärtom, att det är den jävla moralismen som har dödat kultursidorna.
Ja,
det är moralismen har ju tagit kål. Du vet, liksom, när jag började liksom röra mig i kulturella och
då var det svineri.
Kretsar,
ja.
Då var det jävligt mycket svineri. Det var sprit och det var hångel och det var fester och det var folk som gjorde bort sig och de liksom grälade och de slogs och de spydde och de pissade och hade sig. Det var roligt. Idag är det så jävla tråkigt, Anna-Karin. Alla står och vaktar på varandra. Ja. Folk vågar inte titta på varandra, för det kan eventuellt vara sexuella trakasserier, och ingen vågar bli full och ingen vågar ha en åsikt om någonting, för det kanske är fel åsikt. Alltså, det är fasansfullt tråkigt.
Men om vi får samman de här två extremt olika bilderna då, eller positionerna, och jag säger så här: kan det vara kombinationen av de liksom pekpinnarna i röven då, och den höga svansföringen och förkunnelsen om klimatkrisen och allt vad det nu är på kultursidorna, i kombination med att det läcker ut sånt här svineri ändå emellanåt, som gör att man inte riktigt känner att det är trovärdigt?
Fast jag delar inte riktigt en analys att det skulle läcka ut mer svinerier idag än vad det gjorde, låt säga, för 10 år sedan eller för 50 år sedan. Därför att det har väl alltid funnits. Det som har hänt är att genier inte längre har carte blanche för att bete sig hur de vill.
Nej,
för att det fan var liksom Strindberg något föredöme. Alltså, det har väl alltid varit så liksom att framförallt män i kulturlivet då, de har liksom svinat och supet och betett sig som as och slagits med varandra och bedragit kvinnor och gjort folk
till smällen. Du och jag har ju skrivit en text om kvinnor. Detta.
Precis.
Yeah.
Men jag menar, så har det väl alltid varit, men det gjorde väl inte att folk hade mindre förtroende för dem, utan det ingick snarare i bilden av en Dramatens skådespelare eller en författare eller en intellektuell, att man var liksom lite gränslös och kanske lite trasig och kanske lite, jag vet inte, vad heter han, Torsten Flink galen på något vis. Att det ingick. Men helt plötsligt bestämde vi oss för att nej, så får minsann ingen bete sig.
Nu är det
Björn. Och då bestämde vi oss för att,
ja, nu är det...
att alla människor som beter sig så, och de är liksom otillförlitliga. Så de enda vi kan lyssna på nu, det är jätteunga brudar som är helt oförstörda av akademiska studier, som aldrig har liksom knarkat eller gjort något fel i hela sitt liv, utan bara sitter och har jättefina åsikter. Alltså, vad är det? Det är urtråkigt.
Ja.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Men för jag vill gärna fånga fatt i den bilden du ger där, för den håller jag ju naturligtvis delvis med. Jag är lite provokativ, eller jag visste att jag tryckte på en öm punkt hos dig nu. Men vi är ju inne på genus, och det gillar ju du och jag pratar om. Och frågan här är väl då, finns det överhuvudtaget några kulturmän kvar? För inte så länge sedan så skrev, tycker jag, en Viktor Malm en intressant text på detta tema, där han frågade sig varför finns det så få män i kulturdebatten?
Mm. Just det.
Varför har männen liksom lämnat den här arenan? Vad är det som är skälet till detta? Är det MeToo? Är det postmodernismen? Eller vad är det som har gjort att de är inte kvar här? Och jag tyckte det var en intressant observation, därför att det ser vi ju. Det har ju varit tidigare debatter också som har lyft upp detta, där Andrés Stoppendal till exempel skrev i Aftonbladet om att det enda sättet som män nu kan ta plats i kultursfären, det är genom att tala om att de föraktar manlighet och så vidare. Och det är ju någonting där som gör att kvinnor faktiskt dominerar kulturarenan idag på ett annat sätt än det har gjort i tidigare. Alltså, bara om vi går tillbaka ett antal decennier.
Ja, fast jag undrar, jag tror det handlar om makt faktiskt. För jag tyckte den texten som du refererar till, som Victor Malm skrev, var väldigt intressant, där han efterlyste andra yngre män, för han är väl själv i 30-årsåldern. Och ja, de män som trots allt fortfarande skriver på kultursidor, det är ju ofta män i 50-60-årsåldern faktiskt. Mm. Den där generationen liksom mellan 30 och 45 är rätt så frånvarande på kultursidor. Och de är också, som Åsa Bäckman påpekade i en tidigare debatt, också frånvarande som romanförfattare. För att det är ytterst få yngre manliga författare som publiceras i Sverige. Det är ju liksom de stora giganterna då som fortfarande publicerar sig. Sen är det yngre kvinnliga författare som skriver sina erfarenheter. Men jag resonerade i alla fall kring min man, och jag diskuterade detta då. Vad kan det bero på? Jag frågade honom. Så sa han att han trodde att det handlade om att kultur och litteratur har inte längre någon makt. Alltså han menar liksom på något i och för sig rätt så misogynt sätt att när kvinnor tar sig in på en arena och äger en arena, då förlorar den arenan i makt och attraktivitet för män. Det har vi ju sett i liksom kyrkans värld till exempel. Vi har sett det när det blev fler kvinnliga än manliga läkare och så vidare. Att när kvinnorna dominerar så tappar liksom sysselsättningen eller arenan i attraktivitet och i status. Och ja, samma har då hänt i kulturvärlden. Att eftersom kultursidorna idag domineras så väldigt mycket av kvinnor, så är det inte intressant för män att finnas där längre. Utan de slås då på andra arenor istället.
Men jag förstår hur han resonerar, men om jag får polemisera mot hans sätt att se det, så tänker jag så här, att kvinnor dominerar ju på väldigt många arenor just nu. Och har tagit över, inom citationstecken tagit över, men dominerar också högre utbildning i mycket högre grad än vad det var bara för liksom 50 år sedan eller 40 år sedan. Och det gör ju också någonting där liksom hela rekryteringsbasen, där vi talade tidigare om i fråga om det fanns många av dem som skriver på kultursidan som var disputerade eller inte. Ja, om det inte är så många män in överhuvudtaget i forskarutbildningarna i litteraturvetenskap eller liknande, ja, då är det ju klart att det inte kommer så många därifrån sen vidare upp i systemet heller, eller över till kultursfären. Och jag tänker också att det spelar väldigt stor roll att man från så många olika kulturarenor, alltså på något nästan besatt vis, har efterfrågat att det ska vara normkritik, eller att det ska vara att lyfta kvinnliga erfarenheter, eller att man ska lyfta fram kvinnor och historien eller något liknande. Alltså det är ju nästan som när man går in på någon utställning idag, så är det att man kan liksom nästan sådär, man behöver bara kasta en blick så vet man om den här utställningen har de fått pengar för, därför att de sa att de skulle lyfta fram några glömda kvinnor ur historien.
Jo,
absolut. Och så känner man att nu vet jag exakt vad den här kommer att berätta för mig. Och det har väl också drivit på den här utvecklingen, tror jag.
Ja, och det är ju en generell politisering av kulturen som inte bara handlar om kultur, utan det handlar ju också om hur faktiskt, alltså, politik, det politiska, vad ska vi säga, att politiska drivkrafter, hur politiken också styr kulturen genom att ge bidrag till utställningar eller uppsättningar, ja, eller enskilda konstnärer och så vidare. Så det är ju väldigt få kulturarbetare i Sverige som kan försörja sig på att sälja sin konst eller sin dramatik eller sina böcker, utan man är ju beroende av stipendier, av bidrag, av anslag och så vidare. Och ska man få de här bidragen och stipendierna, så ska man liksom ticka i ett antal boxar som ofta handlar om olika typer av perspektiv. Liksom. Det är liksom, ja, genus känns väl gammalt nu är det andra perspektiv som är viktiga. Det är intersektionalitet och det är rasifierade och, ja, och det är ditten och datten. Liksom.
Ja.
Och det är liksom, alltså det skapar ju tråkig kultur skulle jag säga, och det skapar också ett ängsligt kulturklimat. Och det där anpassar sig ju kulturskribenterna efter också på olika sätt. Men alltså jag tänker också, det måste ju ändå fortfarande finnas då unga män som har ett behov av att uttrycka sig. Och om de inte gör det genom att uttrycka sig, genom att skriva eller komponera musik, eller vad gör de det då? Jag har försökt fundera lite och tror att det är ju framförallt män som dominerar hela liksom YouTube-sfären och poddsfären. Så där har ju de kopplat greppet på något vis, om vi tittar inte bara i Sverige utan utan även liksom i andra länder, så är det där unga män finns, där de nu med hjälp av teknik kan skapa sig en egen arena och ett eget utrymme. Och det är kanske där som unga män också hittar sin inspiration och får de här, som vi pratade om alldeles i början, att kultursidan kan fungera som liksom en dörröppnare till andra världar. Att kanske söker sig inte unga män till Dagens Nyhets kultursida, utan kanske sitter de och glor på något på YouTube istället. Jag vet inte, det är
idé. Nej, men det är nog en bra hypotes, och jag har blev ganska, alltså det störde mig otroligt mycket när vi har ju haft ett specialavsnitt här på den om Jordan B. Peterson, och du och jag har skrivit lite grann om honom också. När hans stjärna liksom steg då som allra skarpast ibland, i fråga om att han hade fick många följare och lyssnare och så vidare, för hans stjärna har ju aldrig stått särskilt högt i kurs på någon kultursida, utan där har man ju framförallt ägnat sig åt att raljera över honom. Men han hade ju, hade ju till en begynnelse i alla fall framförallt unga män som följde honom och intresserade sig för honom, och jag tyckte det var så genant att se och plågsamt att läsa alla dessa som då utgöt sig och spydde på hur alltså pinsamt banalt det var att dessa unga män sökte sig till hans då föreläsningar eller hans råd för att skärpa upp sitt liv och finna mening och göra sitt bästa och så vidare. Och jag tänker just att om det är det som möter en, när man, om man har hittat någonting som man läser och följer och finner djup i, och sen slår man upp en tidning eller går ut på nätet och tittar på någon kultursida, och så ser man att just det som jag tyckte var bra, just det som slog an någonting hos mig, det hånar dem, det spyr dem på, det föraktar dem. Då ökar ju det gapet otroligt mycket mer. Det fanns ju ett fåtal skribenter som gjorde i alla fall en ansträngning att försöka förstå, vad är det i det här som gör att de följer det och vill liksom ha mer och mer och mer. Och heder åt dem, skulle jag säga, för att det är precis så en intellektuell ska verka. Man ska inte ägna sig åt att bara förakta det som verkligheten visar, utan man ska försöka förstå det.
Precis, för föraktet är ju den enkla vägen, eller hur, att bara avfärda någonting som löjligt eller dumt, eller hur man nu väljer att avfärda. Men är inte det här också ett uttryck för att liksom vi lever i en kultur som inte är särskilt intresserad egentligen av unga mäns erfarenheter. Vi är inte så intresserade av att veta hur en ung man i Borby tänker, eller en ung medelklasskille i Malmö tänker. Utan om det ska vara liksom, ska det vara manliga erfarenheter, så måste det vara liksom någon som har växt upp i ett utanförskapsområde och är gängkriminell och sen har slutat vara gängkriminell. Alltså det är de berättelserna som det finns ett sug efter. Men alla de här liksom mindre gängkriminella unga män, så att säga, vem lyssnar på dem? Medan kvinnors erfarenheter ska ju tillmätas en oerhörd vikt hela tiden. Våra erfarenheter ska ju malas och ha sig. Men det var också så intressant, nu kommer jag inte ihåg vem det var som skrev om detta, men alltså just därför den här debatten om föräldraskap som har varit nu, eller rättare sagt moderskap då, och kvinnor som ångrar sitt moderskap, och då var det någon som efterlyste männens erfarenheter, och då var det en manlig skribent som skrev, men jag är inte intresserad av att skriva om det. Det måste man väl också respektera, att människor har, kvinnor, vi är nog till vår natur något mer navelskådande, och det kan vi ju få vara, men vi kanske inte kan kräva av männen att de ska gå in i samma liksom egocentriska virvel som vi kan göra ibland.
Jag skulle vilja dra det ännu längre och säga att det var under en tid nyckeln till att få utrymme. Det var att, så att säga, gå in och vända ut och in på känslolivet. Det var det som då skilde sig mot det som tidigare var normen. Men nu har detta liksom blivit normen istället. Och så gärna berättelser om hur jobbigt det är att få ihop sitt liv och hinna med allt, och att man mår dåligt för att man eventuellt prioriterar jobbet och inte är med barnen. Och sen är det som blir berättelsen istället, och det som blir, så att säga, samtidsanalysen istället för att den handlar om någon pjäs, eller för att den handlar om någon litteratur man har läst. Jag menar, till väldigt mycket av den kvinnliga litteraturen, samtidslitteraturen, eller författade av kvinnor menar jag alltså, den utgjuter ju sig också kring detta. Att det är så att säga medelklasslivet och det jobbiga att hinna med allt och att man känner att man försakar sig själv och så vidare. Jag tycker det är ganska tröttsamt måste jag säga.
Jo, men alltså det är också, förlagen ger ju också ut de böcker som de tror att folk vill läsa. Och nu är det ju så att det är ju framförallt liksom medelklasskvinnor som läser. Men det är klart att det blir en självuppfyllande profetia. För ger man ut väldigt mycket böcker som just handlar om medelklasskvinnornas vedermörd om att få ihop sitt livspussel. Då är det klart att då kanske inte det är så intressant. För jag är ju inte så jätteintresserad längre av att läsa hur jobbigt det är att ha små barn till exempel. För det är en förbi för mig. Jag skulle vilja läsa en annan typ av böcker. Jag skulle vilja läsa, jag tycker det är fantastiskt om jag ibland liksom stöter på en tv-serie eller en film där det är liksom, låt säga en stilig kvinna i 60-årsåldern som fortfarande vill ha sex. Alltså förstår du vad jag menar? De bilderna, det finns inte riktigt i det svenska kulturlivet. Det finns inte romaner, det finns inte filmer, det finns inte tv-serier där kvinnor i det stadiet i livet jag befinner mig får finnas och ta plats som en fullödig person med liksom idéer och tankar och så vidare. Utan det är liksom hela tiden det jävla relationella klätet. Och jag vågar hävda att även kvinnor intresserar sig för idéer. Vi är inte bara intresserade av relationer och av vårt utseende och av barnuppfostran och av att hata männen. Utan vi kan också vara intresserade av en abstrakt idé som idén om det vackra, det sköna, det goda eller vad det nu kan vara. Mm. Men sådana idéromaner ges mycket, mycket sällan ut i en svensk kontext skulle jag vilja påstå.
Mm. Men jag tänker att en kulturdebatt som jag läste med stor glädje och som jag tyckte också gav just nya inspel och som flyttade hur man pratar om vissa saker. Det var när Knausgård skrev den här rasande texten om det svenska kulturetablissemanget och kallade oss alla då, eller det för att vara en samling cykloper.
Just det. Och att, mycket bra bild.
Ja, precis. Ja. Man kan väl säga att tiden har ju givit honom mer rätt. Än mer rätt än vad han hade då. Därför att det är ganska gott om cykloper nu också, skulle jag säga. Och vad han menade då är ju att en cyklop ser endimensionellt, kan inte hantera ambivalens eller det som är dubbelt. Det är bara det som du sa, det är antingen gott eller ont, det är inte nyanserna däremellan. Och blir, om någon antyder någonting som är lite svårgripbart och som skiftar karaktär, eller där det under läsningen visar sig att den som man tror är god först begår förgripligheter, men författaren fortsätter att lägga sina sympatier hos denna människa, då blir cyklopen arg, för så får man inte göra. Och så frågar sig cyklopen, är detta autofiktion? Är det du som har gjort detta? Är det dig själv du skriver om? För om det är det så tycker vi inte om dig längre. Och jag tyckte han träffade någonting som är sant faktiskt, på riktigt, att det är ju inte så att litteraturen är det ena eller det andra, utan den är ambivalent.
Jo, men då är vi tillbaka i moralismen, så jag vill hävda att min analys är bäst. Det är moralismen som har dödat de svenska kulturscenerna, inte svineriet, utan den förbannade, förkättrade, trista moralismen som ska tolka allting i moraliska termer av rätt och fel och ont och gott och vem som är god och vem som är ond. Och har du verkligen sagt detta? Var det du som gjorde detta? Har du fantiserat om en 14-årig? Yes. Alltså, det är vansinnigt och tråkigt.
Men skulle vi inte kunna enas då kring att moralism, det är en form av svineri? Och detta bör upphöra.
Ja, jag tycker det blir en bra sammanfattning. Det största svineriet, det är moralismen. Och detta måste upphöra genast.
Särskilt på kultursidorna.
Ja, särskilt på kultursidorna.
Och det vore ju inte så att vi hade ägnat en hel timme lite drygt åt detta om det inte var så att vi tycker väldigt mycket om. Vi tycker kultur är viktigt och vi tycker om att läsa, så att vi vill väldigt gärna att de ska vara så bra som möjligt, eller hur?
Absolut. Och det,
ja. Så alla som lyssnar på oss kan väl dela, vad är den bästa kulturdebatterna? Vad har gett er mest liksom, livsinjektioner? Vad har fått ert blod att rusa i form av svensk kulturdebatt, eller för den delen kanske internationell kulturdebatt? Det finns ju gubevars kulturdebatt i andra länder också.
Ja, och man kan väl ändå säga så att de svenska kultursidorna är ju inte helt misslyckade, för vi har ju ändå lyckats fylla här nu ansenlig tid med att hetsa upp oss över olika debatter som har varit eller icke har varit, som borde ha varit och så vidare. Så att utan tvekan så lyckas ju faktiskt även våra svenska tidningars kultursidor engagera. Så kan vi väl uttrycka det.
Precis.
Och det tackar vi för.
Det tackar vi för, ja, precis. Ja. Och så hoppas vi att ni delar det här avsnittet, att ni prenumererar på podden eller går in och skriver en recension av den. För att då växer Söndagsskolan och så småningom kan vi också starta vår egen kultursida då. Ann och jag.
Ja, det ska vi göra. Det tycker jag är ett bra mål. Ha det fint hörni. Håll resten av söndagen i stilens och kulturens tecken tycker jag.
Hej då!
Hej då!
Tar alla vackra former vägen, och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.